En dag förändras Gunillas liv i grunden när hennes mormor avslöjar en hemlighet.
Den du tror är din pappa är inte din pappa.
Allt hon får som ledtråd är ett namn.
Han heter Arthur Brown och det är möjligt att du har fler syskon.
Men jakten på pappan ger inga resultat. Tills en dag en vän kommer med en avgörande ledtråd.
Jag grät. Det var så overkligt.
Du lyssnar på familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Här är
det var i lördags.
Han ser glada ut.
Och det är vi med.
Gunilla visar mig ett kort från släktträffen hon nyligen besökte. En bild på en grupp mogna män och kvinnor som ser ut att trivas tillsammans.
Det är Harris. Det är Brunos. Det är Glenn. Det är jag.
Och de är lika varandra. Inte så konstigt kanske, eftersom de flesta sent i livet upptäckte att de har samma far.
Vilket otroligt fint kort. Han fick många barn.
Han fick många barn. Ja, han fick barn överallt.
Vi sitter i Gunillas lägenhet i samma stad där hon en gång växte upp. Och hennes familj var en familj som alla andra. Mamma, pappa Ivan och så Gunilla som var enda barnet. Men det var något som inte stämde.
Jag var väl ett ensamt barn. Många gånger kände jag. Jag kände mig nog lite vilsen i världen. Funderade väldigt mycket över mina föräldrar. Varför det var som det var. Och jag förstod ju att mamma och Ivan inte hade något lyckligt äktenskap. Och han brydde sig inte så värst mycket om mig. De andra hade papper som följde med på föräldramöten och sånt där. Och det gjorde aldrig Ivan. Det var någonting som inte stämde.
Kunde du fråga din mamma?
Nej, det kunde jag inte.
Tankarna började snurra på riktigt när Gunilla som ung hittar sitt barnavårdskort. Där ser hon att mamman strukit över det efternamn Gunilla fick vid födseln och som är samma namn som mamman hade som ogift. Sen hade mamman skrivit dit pappans efternamn. Gunilla förstod inte varför och tittade på kortet ofta som liten.
Och det frågade jag gång på gång varför hon hade strukit över. Och det var samma svar, det ska du skita i.
Sa hon så?
Ja, det sa hon.
I tonåren växer konflikten med mamman.
Jag vet, hon kunde säga ibland till mig att det var mitt fel att inte hon hade kunnat utbilda sig, fått ett bättre jobb och i den där stilen. Jag hade förstört saker och ting för henne. Och jag vet, vid ett par tillfällen så kallade hon mig Fläcken. Och jag fattade aldrig vad Fläcken var. Men så jag frågade när jag blev lite äldre. Och då sa hon, ja, då skulle jag bli till fläck på lakanet. Att jag skulle inte bli till.
När Gunilla är 16 har föräldrarnas förhållande nått vägs ände. De skiljer sig. Och Gunilla får beskedet att hon ska bo kvar med mamma.
Och då sa jag att ni får fråga mig vem jag ska bo hos. Och det var då mamma sa, du har inget val. För du ska bo hos mig. Och hon sa inte rent ut att Ivan inte var min far. Men jag fattade. Jag fattade detta själv. Och min mormor Karin var med tryggheten i min uppväxt. Och jag frågade henne om jag hade rätt. Och då sa hon, ja, som mamma. Jag kommer så väl ihåg det. Vi satt och fika vid köksbordet. Och hon började storgråta. Att du har rätt. Och jag tror inte jag varit ledsen. Jag var nog mer förbannad i den där åldern. Och sa ungefär, ja men vem fan är han då? Och då säger min mormor, ja du har, jag tror du har en massa syskon. Och jag tror att han kommer ifrån något av baltländerna. Och då fick jag namn på min far. Att han hette Atto Braun. Och då gick vi hem till morsan och sa, jaha, så här är det. Ja, ja, ja. Och då kom det vanliga svaret, ja, det ska du skita i. Mm. Ja, det är väl bra som det är ändå, sa hon. Mm. Och det har ju också varit ett standardsvar för mamma, att när det här kommer upp så vill hon inte prata om det, utan hon säger bara, du har kommit till av kärlek och det är väl huvudsaken.
Men djupt där inne, vad tänker du då kring att få veta att din far inte är den du har vuxit upp med?
Ja, man blir väldigt besviken att alla har ljugit. Alla har vetat om utom jag. Och man blir ledsen, och man blir arg, och man blir förbannad. Och man undrar egentligen, vem är jag?
Åren går och vem Gunillas far är förblir en gåta. Mamman säger ingenting, men Gunilla letar vidare på egen hand. Men också med sin man och en släktforskande morbror. Och det är han som en dag kontaktar henne och berättar att han har hittat kyrkogården där Arthur Braun är begravd.
Och jag börjar leta på kyrkogården och hitta någon där på kyrkoförvaltningen som hjälpte mig. Och visst, det fanns en grav med Arthur Braun där. Och jag stod där och grät och lade ner blommor. Sen frågade han mig om jag ville veta vem som var gravrättsinnehavare. Och då fick jag ett namn och skrev till den personen. Och vi fick kontakt i alla fall. Och hon skickade kort. Och det var en färgad man och det stämde inte alls.
För du är väldigt blond.
Ja. Och sen la jag nog ner det här projektet. För att då, nej, nu får det vara, sa jag. Nu är jag så pass gammal så nu får jag vara faderslös. Helt enkelt. Och livet går vidare och struntar i att helt enkelt. Tills förra sommaren. Då sitter jag och min käraste väninna sa till henne, ska du inte försöka igen? Snart försvinner din mamma. Och då går hon i graven med denna hemlighet. Och jag sa, aldrig i livet, nu får det vara som det är. Så jag, ja, men hon gav sig inte och sa hon det att jag har en granne här i byn som är jätteduktig på släktforskning. Nu ber vi henne. Ja, 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 sa jag. Okej, och så träffar vi denna kvinna. Och då säger jag att han heter Arthur Braun. Och troligen kommer han från Lettland. Då säger hon till mig, ja men då kan du ju inte stava så där. Alla män från Lettland har ett S i slutet på både för- och efternamn. Jaha, säger du det, sa jag. Och sen sitter jag på jobbet efter midsommar förra året. Och så ringer Annika till mig och så sa hon så här, du måste köra ut. Hon har varit här med papper och vi har hittat din pappa. Och jag slänger mig i bilen och ut till min väninna och hon har hittat honom. Jag grät. Jag grät. Det var så overkligt. Det var så overkligt alltihopa. Och jag vet, de papperna som hon hade skrivit ut, jag bara satt och tittade på dem.
Nu tar Gunilla hjälp av Riksarkivet och efter någon vecka får hon ett mejl med 75 dokument som berättar om hennes biologiska fars historia. Arturs och hans far är fiskare i Lettland när kriget bryter ut 1939. Ett år senare ockuperas Lettland av Sovjetunionen och ytterligare ett år senare av Tyskland när de angriper Sovjet. Och nu tvingas Gunillas far in i den tyska armén, men han väljer att desertera och ensam gömma sig i de lettiska skogarna.
Äter bär och tar sig tillbaka till barndomshemmet där pappan lever. Och de beslöt sig med några andra i den här byn att de skulle fly i roddbåt över till Sverige. Pappan hann inte med i båten utan han var skjuten av tyskarna. Men Arthur och några andra lyckades att fly och kommer över till, jag tror det var Nynäshamn.
Men dokumenten hon fått berättar inte bara om Arturs flykt till Sverige. De berättar också om hur han i flyktinglägret träffar en lettisk kvinna som han gifte sig med och får 6 barn tillsammans med. Det vill säga Gunillas halvsyskon.
Och då började jag själv helt enkelt bara googla på de här namnen och se om jag hittar någonting. För det var ju lettiska namn så det var ganska enkelt. Och då var det en man och en kvinna som jag var 99% tvärsäker på. Och jag sätter mig och formulerar ett brev. Vem jag är och att jag har letat efter min far och... Ja, att jag hade full respekt att de skulle tycka att det här var svårt eller konstigt på alla sätt. Men om de hade ett foto på min pappa så skulle jag vara jätteglad. Och jag kommer väl ihåg att jag postade det här brevet på min första semesterdag. Och så tänkte jag, ja. Det var på måndagen. På onsdagen ringer telefonen och det kommer upp ett nummer jag inte känner igen. Och så tänkte jag det. Aja, svara, tänkte jag. Och då var det denna man som jag hade skickat brevet till som ringer. Och så säger han, jag har fått ett brev utav dig Gunilla och jag är din bror. Kära dag, sa jag. Alltså, det var helt chockande. Och jag sa det, hur kan du veta det? Tvivlar du inte på mig? Nej, sa han. Jag och mina syskon har alltid vetat om att vi är flera. Det här har jag väntat på. Som han sa att du hade flera kvinnor. Och älskarinnor. Och det har de alltid vetat. Och på det viset så har de alltid trott att de hade fler syskon. Jag frågar om han hade något kort. Självklart, säger han. Vad har du för mejl? Och så kommer det. En halvtimme efter.
Det här är han på fotografiet. Ja. Han är tjusig.
Han är tjusig, ja. Han är tjusig. Verkligen. Och jag satt och tittade, är vi lika? Är min son lik honom? Och jag visar ju kortet på för arbetskamrater och säger man, ja, visst är ni lika.
Han ser ut som en filmstjärna som du säger.
Ja.
Han har en blick där.
Han har en blick, ja. En spjuver.
Och så har han en kavaj, vit skjorta, slips.
Ja, stilig man. Mycket stilig man.
Men tillbaka till det allra första telefonmötet med Gunillas halvbror. Han är ett av de sex barn som Gunillas pappa fick med sin första hustru, varav en flicka dog redan som barn. Den hustrun dör tidigt, vilket får allvarliga konsekvenser. Men om det vet Gunilla ännu inget.
Så säger han till mig att jag vill jättegärna träffa dig, Gunilla. Ja, jag vill träffa dig, säger jag. Och så ja, sa han, nu ska jag kontakta mina syskon och nu ska vi reda till det här. Och dagen efter så ringer jag min syster, kvinnan då som jag hade skrivit till. Och vi pratar och pratar och pratar också. Och så sa hon, ja jag återkommer, jag ska bara samla ihop allt, sa hon. Och så ringer hon igen och säger så här, vad gör du på fredag? Jag har semester, jag har ingenting, sa jag. Jag har semester. Ja, men då gör vi så här. Jag samlar ihop så många som jag kan, sa hon. Och så träffas vi på Lövsta slott klockan 1 på fredag.
Oj, vad fort det går.
Ja, det gick väldigt fort. Och då sa jag till min väninna, du får följa med. För det här vågar jag inte utan dig. Och vi åkte upp och vi stod på Slussbacken klockan 1. Och då säger min väninna, nu kommer dina systrar. Hur vet du det? Sa jag. Ja, ni är så lika så jag tror jag svimmar. Så jag, ja, jag med. Och det var mina halvsystrar. Och sen kommer 2 utav mina halvbröder. Så jag träffade 4 stycken då. Och vi fika och vi presenterade oss för varandra. Och vi pratade om vår uppväxt och... Och vi skulle sova över i Norrköping med väninna och jag för att vi sa att vi orkar inte åka hem. Och då säger den systern, ja men ska ni sova här? Ja men då bjuder jag på kaffe i morgon förmiddag innan ni åker hem. Så dagen efter sitter jag hemma och fikar hos min syster. Och pratar och pratar.
Vad får du veta om din biologiska far?
Han var väl inte snäll mot fru och barn alla gånger. Som de visste om så var han ute med andra kvinnor. Han drack rätt mycket och så vidare och så vidare. Så att det var ju, som du sa, ingen fadersgestalt att se upp till. Det var det ju inte på det viset. Och i och med att hon dör så att de är utplacerade i olika fosterhem. Och när jag sitter hemma hos min syster så plockar hon fram 2 gamla Expressen, alltså i kvällstidningen. Och så säger hon, nu ska du få se något. Och då är rubriken på tidningen att 5 föräldralösa barn söker familjer. Ja, och jag läser och gråter igen och konstaterar att jag har ju haft en bra barndom. När jag jämför så har jag ju det.
5 barn behövde hjälp stod det i tidningen. 3 fick nya hem, men de 2 äldsta bröderna, 18 och 16 år gamla, ansågs som vuxna och fick resten av livet ta hand om sig själva. Men hur har syskonskaran lyckats hålla ihop?
Och det frågar jag om också när vi träffades. Att hur har ni kunnat lyckas? Och då säger de så här att vi har 2 saker som inte rubbas. Och det är andra lördagen i augusti. Då är det alltid stor släktträff. Med syskon och barn och barnbarn och så. Plus att vi träffas alltid innan jul och äter julbord. Och sedan är det de två äldsta bröderna som liksom har haft något ansvar för småsyskonen. Att inte tappa bort varandra.
Efter att ha lämnat sin första familj så gifte sig Gunillas far med en ny kvinna och får ytterligare två barn. Nu är syskonskaran uppe i 8 barn och även de två nya halvsyskonen är nu med på de årliga släktträffarna. Och här skulle berättelsen kunna vara slut, att Gunilla som ensambarn fick lära känna 7 nya syskon. Men historien fortsätter.
Då ringer en bror ifrån det andra äktenskapet till mig. Sa han, jag vill att du sätter dig ner. Hopps, jag sitter. Ja, så kan du hålla i dig också, sa han. Då har han blivit kontaktad utav en kvinna som har gjort ett DNA-test. Och visst, det var en halvsyster till. Och så säger han så här, så håll i dig nu Gunilla. Ni är födda samma år. Ja, exakt 9 månaders mellanrum på dagen.
Så alltså din biologiska far har då varit tillsammans med din mamma?
Ja, han var ju gift med andra frun då och sen har han ju varit tillsammans med min mamma och den här nya systerns mamma samtidigt. Så 3 kvinnor på en gång. Och alla kvinnorna får barn med honom.
Svårt att ta in.
Ja, det är svårt att ta in. Men vi får kontakt med varandra då. Den sista systern, i alla fall, vi fick jättefin kontakt. Men så 10 stycken vet vi ju nu, bara vi 8 lever.
Men vad tänker du om din biologiska far då, som har ett antal kvinnor samtidigt?
Jag tror så här, att jag tror det var en väldigt snäll man, innerst inne. Och jag tror faktiskt att det är kriget som har satt sina spår. Att han var en sökare.
Nu när du har facit i hand, tänker du på din mamma på ett annat sätt idag?
Ja, hon har levt en förnekelse, skam, skuld. Och jag tror min mamma var mycket, mycket förälskad i Arthur. Och att det var nog den enda kärleken.
Vad sorgligt.
Ja, det är en sorglig historia.
Det är ju fantastiskt att alla barnen då samlas trots att han har haft ett sånt vidlyftigt levande.
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Men på något sätt så tror jag att vi alla är präglade utav vår historia och tacksamma för att vi har varann. På ett annat sätt, vi kanske känner mer respekt för livet. Och tänker till. Och i lördags så var det stor släktträff igen. Och då var vi 36 personer.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.